Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Sådär, ja. Då är vi inne i simpodden nummer 87. Har jag räknat rätt, Thomas Jansson?
Ja, det tror jag du har gjort. Mm. Eftersom den förra var 86.
Okej.
Okay. Så det är nästan, ja, det känns bra.
Mm, fy fan, man har ändå en viss begåvning.
För betoning på viss.
Viss, ja.
Men du, Bosse, jag måste igen först göra reklam för Värmland och vintervädret. Den här marsmånaden har varit det är topp 5 under min levnad när det är nästan som uppe i Norrland. Ordentligt med snö, kalla nätter. Man kan åka skidskoter överallt och det är så fint.
Mm.
Jag njuter.
Härligt.
Ja, men jag jobbar lite för mycket bara. Jag skulle helst vilja vara ute på skidor och skoter hela dagarna.
Mm. Ja, det
är, ja, det var en viktig information till alla podd.
Ja, ja, men vad
bra.
Då har vi liksom kommit igång. Och vad ska vi snacka om idag? Ska vi bara dra några ämnen till exempel från listan som vi har här innan vi går vidare?
Ja, jag måste ju hylla Louise Hanssons.
Mm, ska vi göra? Liksom. Vad har vi mer?
Ja, lite swim open, lite öppet vatten.
Mm.
Och så lite jämställdhet.
Ja, oj, oj, oj. Och då med en viss vinkling på vad?
På de som brister.
Ja, okej. Okay. Något mer?
Vi behöver skärpa till oss när det gäller årsplaneringen i svensk simning.
Mm. Så kan det vara, ja. Och sen har du tittat på mästarnas mästare också?
Ja, och blev så fascinerad att jag glömde en viktig detalj, men det kan vi ta när vi kommer dit.
Mm. Men vad bra, där har vi lite av dagens innehåll och som sagt, det kommer att finnas med här i simpodden Hultén och Jansson den närmaste, hur lång tid nu tar. Vi kommer strax tillbaka med lite mer. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse, vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Ja, det där med Louise Hansson och hennes NC2A-simningar skulle vi inleda med, sa vi idag. Vad tycker du om hennes lopp här? Hon blev ju, ska vi säga att det var den 25:e guldmedaljen som en svensk simmare / simmerskor någonting har erövrat. Och då är lagmedaljerna alltså en av dessa 25 då. Det finns ett antal lagmedaljer.
Mm.
Och när det gäller dam guld så var det tredje damguldet genom tiderna för svenska simmare på NC2A. Och ja, det har lite bakgrund.
Ja, Agneta Eriksson, inte Andersson, var ju den första när NC2A för damer var ganska ungt. Jag tror det startade 82. Stämmer. Och hon vann väl 85.
84. Men hon,
84. Men Louise sällar sig ju till namn som Bengt Baron, Per-Ola Lindberg, Per Arvidsson, Mikael Örn, Pelle Holmertz, om vi tar individuella människor som har vunnit. I lag har vi ju sådana fantomer som Thomas Leidström, Mikael Söderlund, Tommy Werner. Och Jonas Tilly tror jag var med och fick sig ett guld också vid något tillfälle. Eller medalj.
Två gånger tog Tilly.
Ja, till och med.
Sen ska vi aldrig glömma den stora härliga mängen som inte är med oss längre, Per Alvar Magnusson. Han har också varit med och tagit
just guld. Ja, det har han.
Mm.
Oj. Men så att så hon klarar sig ju bra där borta. Gjorde ju ett väldigt fint 100, alltså tidsmässigt också på 100 fjäril 49,7. Har ju gjort en del bra lopp, men jag konstaterade att hennes 200 yards simning i deras lag, det var ungefär på samma nivå som hon gjorde redan 2016, så det är möjligt att hennes utveckling kantrar över lite mot fjäril. Vi får väl se hur det blir här i sommar.
Ja.
Så det är bra. Ja. Sen drar ju herrarna igång i helgen.
Så är det, ja.
Ja, de började i natt. De... Känner du till Blake Pirroni?
Nej, är det någon kompis
han,
till det?
Han, ja, nej, men han simmade startsträckan i deras lag på 1:29.63. Det är en rätt så imponerande tid att vara under 1:30 på 200 yards. Mm. Det var det som stack ut när det började. Sen drar ju det individuella igång under dagen idag och i natt, så får vi väl se
ja.
Hur det blir.
Vi ska snacka mer med det här runt NC2s. Alldeles strax ska vi göra det. Vi tar en liten kort paus här så går vi vidare. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte. Men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse, vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Ja, som sagt var NC2 för herrar i helgen. Simmas i, var är det någonstans? Det är i Minnesota, va? Nej.
Ja, jag bara tittar i resultatlistan där jag upptäckte Blake Pirronis 1:29.63.
Ja, just det.
Jag kollade inte var det var någonstans.
Nej, ja, men det är ju Minnesota som står värda för detta, ja. Jack Freeman Aquatic Center eller någonting ditåt. Ja, det är spännande. Det lät, ja. Mm.
Det lät nästan som Spångbergshallen Filipstad.
Ja, ungefär så.
Ja.
Ja, det var kul det här med att Louise vann också. Det gjorde ju att man tvingades plocka fram en statistik på svenska segrare på NC2s. Och det var väl inte helt givet allting från början, för att Wikipedia, som är väldigt hyfsat bra informativt när det gäller simning nu, hade ju all information egentligen, men de hade inte med simmarnamnen. Allting ligger färdigt och förberett på nätet så att man ska kunna bläddra allting, men man har inte kommit igång med det, NC2s-rapporteringen där. Men jag hittade några gamla pdf-er från 2012 och där kunde jag rota fram det här. Och totalt är det alltså 25 svenska segrar. Men jag fick ju väldigt mycket hjälp av folk som engagerade sig, alltifrån tidigare segrare som var inne och kommenterade och hade sig, och det tackar vi väldigt mycket för. Tack så mycket Agneta Eriksson, Per Arvidsson och hela gänget där som engagerar sig för detta. Mycket tack, och som sagt, det finns en lista som förhoppningsvis ska vara helt okej nu, och för att då ge en kommentar till här. Precis som du sa, Thomas, så inleddes NC2 för damer 1982 och för herrar 1925. Och det har funnits svenska damer som har varit topprankade i USA innan, men de har då inte vunnit NC2s. Bland annat Annette Fredrik, som Bamse kallade från S02, som var i spets på 50 bröstsim strax innan NC2 infördes. Så att, ja, det finns mycket att säga om det. Har du något mer att säga?
Nej, det är ju det att man känner ju i stort sett alla de där namnena. Man har ju liksom växt upp och varit tillsammans med dem. Förutom Per-Ola Lindberg, som då var det första namn jag lärde mig som liten grabb. När han då 63 vann. Och då var det en stor bild i simsport med Per-Ola och hans bensparksplatta. Och på den stod det: vet du vad, Bosse?
Nej, det borde jag veta. Jag har en bild på det, men jag kommer inte riktigt ihåg det. Berätta.
Work and win.
Så var det, ja.
Ja, precis. Och det där tyckte jag var så märkvärdigt. Så att, honom hade jag hoppats kunna träffa någon gång, men det har jag icke gjort, tyvärr. Nej. De andra är ju lite mer kändisar i närtid, så att säga.
Mm, mm. Per-Ola Lindberg, det var ju, ska vi säga, den första manliga simman som förde in oss i tv-åldern, kan man väl säga.
Ja.
Jane Cederqvist fick ju det jobbet mer eller mindre på OS 1960. Men Per-Ola, ja, som kom då och slog igenom för tv-tittarna på EM i Leipzig. När han simmade final 100 fritt och ledde Sverige till seger på lagkappen 4x2.
Ja. Och voltvände.
Ja, just det. Birger Bure, ja, skriker: åh, han våldvänder!
Ja.
Men, och
ja, det var andra tider då.
Ja, men det var härligt ändå. Jag älskar ju Bengt Bedrup när han sitter där och kommenterar att och nu på sista sträckan har vi Per-Ola Lindberg från Sverige som alldeles strax ska gå i vattnet tillsammans med fransmannen Alain Gutvalles. Och sen så när de kommer till sista vändningen då står Birger upp i någon form av bur som han nästan river där. Och så ska han fullt vända och Sverige vinner 4x2. Och det var lite av ett genombrott för svensk simning i TV. Det hade kommit egentligen året innan i samband med sex nationer i Malmö 1961. Där det fick väldigt mycket publicitet. Men Per-Ola, han är väl ändå mannen som fixade men till det där.
Synd att inte våra svenska stjärnor har den status liksom som många andra idrottare har, alltså att det glöms bort och att man inte är ett namn. Jag menar i skidor, Mora Nisse Karlsson och de här som snorade sig genom skogen, de har man ju lanserat från inte minst TV-sida så de har blivit namn, men sådana som Per-Ola Lindberg eller Mikael Örn då som har vunnit en situation och har medalj från OS, ett totalt på ett vis okänt namn. Arvidsson Baron, lite mer kända.
Men du kan ta de här simmarna som har vunnit i NCAAs men också har varit med på EM, VM och OS. Mm. Alltså Mick Söderlund till exempel. Ett bra exempel på det, va?
Thomas Leitström.
Men sen är det ju så att då har de här, som du säger, Mora Nisse, han har stått upp i sin vallabod i Mora på Vasaloppet och snorat till TV första söndagen i mars alltid. Ja, men Leidström, han har legat, eller rättare sagt Söderlund, han har ju legat och simmat i någon god bassäng borta i Kalifornien i många år. Leidström har väl hållit en lite lägre profil och sådär. Men det beror väldigt mycket på journalisterna som inte vill lyfta fram och inte har kunskap och förmåga och intresse för att göra det.
Ja, det är komplext förstås och många faktorer, men jag önskade att våra simhjältar hade en högre status ute hos allmänheten.
Ja, du, så är det. Louise, NC2A, och så kan vi raskt gå över till Victor Johansson, vår poddföljeslagare här, som var iväg och simmade Open Water i Doha i Qatar.
World Cup, ja.
Ja. Vad heter det? Fina Marathon Series World Cup.
Ja.
Det var första omgången det här året. Vad tycker du om hans lopp där nere?
Ja, de simmade ju 10 kilometer. Och det är ju ganska tätt. Vinnartiden var ju på 1 timme 52 minuter 41 sekunder och 6 tiondelar. Att jämföra då med att Viktor kom i mål cirka 29 sekunder senare.
De var ju två klungor kan man säga.
Ja, precis. Han var på 13:e plats.
Ja, han var ju långt fram i andra klungan. Viktor.
Ja. Men det var ju fint sällskap där från andra bassängsimmare, till exempel Paltrinieri från Italien som ju inte lyckades vinna. Han var 1,5 sekund ifrån vinsten här, så att det där tycker jag var en stor merit ifrån Viktors sida att klara det där bra. De andra svenskarna var ju lite längre ner i fältet. Men jag tänkte på det, Viktor har ju ett adelsmärke att vara väldigt, väldigt stark sista delen av sina lopp. Och det är ju ofta det som symboliserar vinnarna i det här med öppet vatten också. Så att jag hoppas han lite grann håller i den där strängen framöver. Han är ju så ung, Viktor, och man behöver väldigt många år av erfarenhet och träning på typ öppet vatten 10 kilometer. Vilket ju också är en olympisk distans. Kul tycker jag.
Ja, jag får höra mig hur loppet hade gått. Han hade ju tre fransmän före sig, Viktor. Han säger att de besvärligaste var ju fransmännen. Det var rätt så tufft. Och just fransmännen, de var både flest och tuffast. Det var rätt mycket slag och sparkar. Så det är ingen walk in the park och simma open water i internationell miljö, minns han.
Nej, absolut inte. När Eva Berglund härjade i open water, hon simmade ju både EM, VM och OS, då tränade hon ner i Frankrike och där simmade man ju 5000 i bassäng, till exempel. Mm. Så att de har ju en ganska god tradition att göra de där långloppen i Frankrike.
Ja. Det var ju två svenskar till som var med där. Kristoffer Jedel från Mölndal, han blev 57. Och sedan en kille som heter Elliot Sudeman från, han simmar för Malmö kappsimningsklubb. Men om jag inte är helt felunderrättad så bor han i Belgien. Och om man går in och tittar och förhör sig lite runt honom så har han ju varit lite sumsim. Han är född 98, simmat lite sumsim och sånt här. Men inte varit någon jättekanon. Men nu är med alltså och simmar i det svenska open water-landslaget. Lite spännande figur. Han kom före Jedel. Han var 2.47 efter täten och Jedel var 4 minuter efter. Mm. Så att det saknas ju en bit. Va? Men det är kul med folk som specialiserar sig.
Ja, verkligen. Och öppet vatten har ju verkligen kommit för att stanna och har ju en given plats när det blir dags för olympiska spel.
Mm. Så är det. Spännande. Swim Open närmar sig. Snart är det dags för oss att ställa oss på Eriksdalsbadets bassängkant. Inte påskveckan utan veckan efter påsk, torsdag till söndag. Med sändningar i Eurosport 1 och 2. Ni kan läsa på mästerskapssidan om alla sändningstider och där kan ni också läsa in er på vilka simmar som finns med. Så det blir bli en bra kvalitet, riktigt bra kvalitet på Swim Open den här säsongen, eller vad tycker du?
Ja, många nationer, breda startfält och toppbredd, om man nu kan använda ett sånt mystiskt uttryck, ser också ganska bra ut, men avslöjar också att det finns brister i våra lag, va? Man får ju till exempel, om jag tar 200 frisimdamer, får man gå ner till 14:e anmälningstid, Hanna Eriksson 2:02:50. Mm. Och det är klart man hade önskat att det kanske var både 3 och 4 svenskor där på runt 2 minuter eller bättre. Och om vi tar en jämförbar distans på herrsidan 200 meter så ligger ju tyvärr sådana som Adam Pålsson, Robin Hansson också en bit ner i fältet. Det är väl Viktor som toppar även 200-listan, tror jag. Mm. Så att det finns lite att jobba på, men Swim Open blir ju också intressant eftersom det är EM-uttagningar.
Jaha, hur stort lag får man med till EM? Vet vi det?
Nej, det har inte jag pejling på, men om vi ska tolka hur Ulrika, vår förbundskapten och så har pratat, så klart att på EM finns det ju större chans att man tar med lite lagkapslag. Och skulle man då välja att göra det på i stort sett alla lagkapper, även mixlagkapper och så, det är klart att då kommer det ju bli en trupp på kanske 20-25 personer.
Mm, mm.
Och det hoppas jag man gör, för att jag tror det är ett sätt att bygga det här.
Mm.
Det ska bli intressant att se faktiskt. Mm. Om vi har tagit kliv framåt eller om vi står kvar på 2017 års nivå.
Ja. Spännande med Swim Open som sedan får, ska vi säga, en fortsättning veckan efter i den här nordiska turen, nämligen med Bergens simfestival som är kopplad. Det finns en koppling där, det finns en priskoppling också. Så är man med på det ena stället och det andra och simmar tillräckligt bra så kan man vinna dubbla pengar så att säga. Och vi kommer med all sannolikhet att sända Bergen simfestival i Eurosport. Mm. Vi har inte riktigt fått sändningstider nu, men det är på gång. Trevligt.
Ja, mycket. Ja. Och man får ju hoppas att det blir väldigt mycket folk där, för att Sara Sjöström, simningens svar på Usain Bolt, eller om vi ska vända på det, att Usain Bolt är friidrottens svar på Sara Sjöström, borgar ju för världsklass, det allra bästa man kan få se.
Mm. Det är bra så. Du, när du ändå är inne på Sara, så är det faktiskt så att den här veckan, och jag tror det är imorgon, så är det exakt 10 år sedan hon vann sitt EM-guld i Eindhoven. Och jag skrev en liten snutt om det för ett tag sedan, och sedan la jag ut en liten intervju med henne som jag gjorde direkt efter, eller en timme efter loppet. Och sen så ser jag igår att TTS Göran Sundberg har gjort en lång och bra artikel som vi faktiskt ska länka på Simma. Han har intervjuat henne och gått igenom hela det här paketet och gjort ett riktigt gediget arbete. Så mitt kortjobb, det har jag åkt i den virtuella papperskorgen, och vi kommer att presentera Görans länk istället, så ska ni få se den imorgon.
Det loppet var ju lite speciellt så tillvida att hon tog ju ledningen andra 50, och det kändes som att, men gud, hon kan ju vinna. Det var ju en jätteöverraskning. Och sen så missar hon ju målgången grovt. Mm. Så liksom man kände, jädrar.
Hon gick ju med händerna i jämnhöjd med näsan.
Ja, hon var nästan så hon touchade med näsan. Mm. Men hon vann ju ändå. Så ja. Det är ett gott minne också.
Mm, det är det. Det är EM:et i Eindhoven 2008. Det var en hel del annat kul också.
Mm, det var det.
Stefan Nystrand simmar bra till exempel.
Ja. Ja, och sen en av de få guldmedaljer vi har i lagkapp på lång bana för herrar tog vi där, 4x100 frisim. Mm. Ja. Till exempel.
Ja. Trevligt.
Ja.
Ja, men vad bra. Nu sköljer vi öronen några sekunder och så kommer vi tillbaka med mer simsnack här alldeles strax. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpå.
Ja, då har vi snackat oss färdiga med Swim Open. Och vi la till där också att det kommer att bli sändningar i Eurosport från Bergens Simfestival. Och det blir då fredag, lördag, söndag veckan efter. Och det är, om jag inte har helt fel för mig, det vill säga den 13, 14 och 15 april.
Helt riktigt.
Då blir det 2 timmar om dagen från Bergens simfestival. Det var en liten trevlig nyhet, kan vi tycka.
Mm. Mm.
Bra, bra, bra. Ja, det där med TV. Har du någonting att säga? Åsa Elund har skrivit en krönika på SVT Sportens webb. Och vad skriver hon där för någonting?
Ja, man är ju lite stolt över att man har på nyhetssändningarna, alltså Sportspegel och de olika nyhetssändningarna under veckan, har kommit upp i att man har 38% av inslagen som är kvinnor och 62% då som är män. Och då tycker man det här är bra. Det är jag tveksam till.
Vad är din tveksamhet då?
Nej, men alltså, varför ska det vara 38%? Man kan ju göra andra aktiva val. Alltså någonstans så äger man ju själv processen på nyhetssändningarna, vad man vill sända ut. Mm. Och om vi tar till exempel igår kväll när curling-VM, konståknings-VM samt handboll kval för damer, alla de här för damer pågick, så la man då fokus på förberedande input om allsvenskan i fotboll herrar. Man tog massor av tid till allsvensk hockey, eller det hette kanske inte allsvenskan, men det var i alla fall svensk nivå. Och sen var det i och för sig från SM-veckan, men då var det ju skidor mest i och för sig. Det är klart att man kunde ha gjort ett aktivt val och gjort ett bredare paket av curling-VM. Alltså det är ju världsstjärnor. Mm. Och då är det en del som säger, ja men curling är ju så litet, eller har inte liksom den globala touchen. Men så kan man ju inte säga, för då skulle de ju inte sända skidor en endaste gång. Så att man skulle kunna styra det här och få ännu bättre, lite snabbare. Det går åt rätt håll. Men lägger vi sen till alla de här sändningarna man visar
detta du rapporterar om nu 62:38, det är alltså bara nyhetssändningar, Sportnytt och Sportspegel.
Ja, så har jag tolkat hennes, om jag inte har läst helt fel, så har jag tolkat. Och då tillkommer ju sen allt man sänder, ishockey, landskamper, ishockey, herrar, från seriesystemet, herrar etc. Likadant på fotbollssidan, all motor man gör som gör då herrar och så vidare. Så att, och då blir ju siffrorna betydligt sämre. Så att min känsla är, om SVT Sport menar allvar att jämställdhet är viktigt och att det är viktigare än tittarsiffror, då korrigerar man det här i en snabbare takt än det som pågår nu. Så istället för att vara så himla stolt tycker jag man ska vara lite självkritisk.
Ja, spännande. Du, vi tar en liten jingel igen så får vi liksom lite mer tempo i det här. Och kommer alldeles strax tillbaka med mer. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Svensk simning behöver ny årsplanering. Ja, det är ett måste, säger Thomas Jansson i inledningen av den här simpodden nummer 87. Nu har vi kommit lite längre in. Är du lika militant i ditt sätt att se just den här frågan så här efter en liten stund?
Ja, jag tycker det är dags att se över det väldigt kraftfullt. Vi har haft ungefär ett likartat upplägg i snart 25 år, i alla fall drygt 20 år, med väldigt små förändringar genom åren. Och det är ju inte som så att en ny årsplanering gör att vi helt plötsligt simmar så mycket fortare på alla de grenar vi vill vara bättre i. För det är trots allt arbetet i vardagen, de dagliga träningarna som sköter utvecklingen. Men det är en hjälp på den träningsvägen. Och då har jag listat några punkter jag tycker man ska ta hänsyn till när man gör en årsplanering.
Och vad tänker du på då?
Ja, här uppe i Norden tycker jag att vi måste mycket, mycket mer ta hänsyn till ljuset och nyttja de bassänger som ändå finns på till exempel sommarhalvåret. Jag tycker det är fel att vi har kraftfulla perioder när det är som mörkast och när människor är som sjukast. Så att det är den ena faktorn man ska väga in innan man säger exakt var saker och ting ska ligga. Den andra faktorn som jag tror är väldigt viktigt för helheten, det är att ett SM, JSM eller Sumsim, och det berör de allra flesta av dem, har ju inget egentligen med landslaget att göra. Men för att de ska få optimala förutsättningar så tycker jag inte den internationella kalendern ska styra. Landslagssimmarnas verksamhet kan man lätt hantera vid sidan utav. Så man ska optimera en årsplanering utifrån den breda massan som simmar mästerskap. Så det är nummer två. Nummer tre som jag också tror spelar roll för att hjälpa oss framåt, det är att ta bort den traditionella poängjakten på SM. Som ju tar bort lite fokus från individens utveckling. Så att,
och hur tänker du då när du säger så, ta bort
det? Ja, men det är ju att man dels simmar man kanske för många grenar och det får då en negativ påverkan på den enskilda utvecklingen och prestationen i de enskilda lopperna. Och sen kanske man också då inte tillräckligt mycket stimulerar den individuella utvecklingen på det viset. Sen tycker jag att vi ska sänka kvaltiderna. Vi tål att ha med väldigt mycket fler simmare så vi får en större simmarfest.
När du säger sänka kvaltiderna, menar du höja kvaltiderna då?
Du är observant och klok. Jag menar alltså att man ska kunna, man behöver inte simma så fort för att kunna kvalificera sig.
Ja.
Ja. Det är det jag menar. Man kan simma lite långsammare, att fler når den här möjligheten. Det tror jag, det gör simfesten desto större när det är dags för ett mästerskap. Mm.
För det är ju de facto så att när du kommer till ett kortbane-SM i alla fall, så är ju faktiskt finalerna i tid längre än försöken många gånger. Mm. Så det finns ju utrymme för att få plats med mer.
Och ett exempel där är att de som är 20 år och äldre tycker jag inte ska ha några kvaltider nästan.
Nej.
För att stimulera de äldre.
Mm, det var ju det är en intressant grej du säger där. När det är att man fyller 20 så behövs ingen kvaltid till SM. Kan det vara en stimulerande åtgärd?
Ja, det är jag alldeles säker på att den är.
Mm.
Att kvala in och vara med i den här SM-festen, det tror jag är det kan vara kanske den viktigaste pusselbiten i det just kvaltidstänket.
Då har vi kläckt en jävligt bra idé i sammanhanget, tycker jag.
Ja, jag är glad för att du tycker det. Sen så vet vi ju inte vad
de
kloka simmänniskorna tycker. Sen tycker jag man ska separera SM från JSM. Att bunta ihop som vi gör nu ett SM och JSM, det tycker jag bara fånigt. Ändra kör vi ett SM eller kör vi ett junior-SM eller kör vi ett ungdoms-SM, alltså sumsim. För det blir ju lite löjligt nu, så är det några hit med junior-SM-simmar och så avverkar man en final på förmiddagen och sen kommer det några försökshit. Eller i bästa fall två försökshit som är seniorer, oftast bara ett. Så att vi måste stimulera att ha vuxna idrottare. Det är några av de punkter som jag tycker, och jag skulle vilja, eller jag tänker sätta ner det här i ett mer strukturerat brev och så skicka till Simma, så får du se om det duger att publicera, om vi kan få lite debatt kring det här.
När du inledde det här brandtalet här om den nya säsongsplaneringen. Nej, men då kände jag så här. Jag ställer mig frågan, vem är det som beslutar om säsongsplaneringen i svensk simning? Är det inom citationstecken representanter för alla de här målgrupperna, eller är det en väldigt sned kategori av elittränare som sitter och bestämmer detta? Det är en retorisk fråga.
Ja, alltså det är ju, det i slutändan så är det ju uppe på
styrelsenivå,
men jag tror ju att vissa utvalda tränare har större impact än andra. Och det jag har saknat genom åren, både när jag jobbade som förbundskapten, när jag satt i simförbundets styrelse på 90-talet eller när jag själv var då tränare på 80-talet, Det är ju kanske att man tappar helikoptersynen. Det blir ofta diskussioner som är väldigt kopplad som tränare till hur den egna klubben just nu ser ut, va? Mm. Så och det är därför jag inledde det här med de här andra övergripande sakerna som ska driva utveckling.
Nu ska jag vara lite bråkig här. Om vi tänker oss att man har den här diskussionen om säsongsplanering. Den sker, ska vi säga, i en krets runt NSC, Nationella Elitcentret. Vad har man för intressen där? Enligt mitt sätt att se på det så har man väldigt starka intresse för att det ska vara ett bra svenskt landslag. Med all rätta. Och det svenska landslaget ska lyckas så bra som möjligt i internationella sammanhang. Och då är frågan om man tar det hänsynen man bör göra till yngre simmare, helheten, utan det är väldigt starka viljor som på simförbundets kansli mer eller mindre när man träffas där med sportchefer och allt möjligt jobbar med den här frågan, och när man diskuterar det här så kommer man fram till, alltså det är landslagets bästa som vägs. Jag tror att det skulle vara väldigt viktigt att andra intressenter, starka sumsimtränare, och då är min fråga, finns det sådana? Ja, det är väl så att svenska tränarsystemet är uppbyggt på det sättet att vi har inte tillräckligt starka ledare och tränare nere på yngre nivå, utan vårt system bygger ju på att de bästa tränarna finns längst upp. I andra organisationer, i andra länder, så är det ofta så att det finns väldigt starka viljor och tankar nere i systemet också. Och jag tror inte de kommer till tolk riktigt i en diskussion i Sverige. Dessutom finns det andra intressenter i det här, klubbar, ledare och sånt, och de finns ju inte med i den här diskussionen överhuvudtaget. Det är möjligt att jag har helt fel, rätta mig i så fall någon.
Ja, men jag skulle vilja ett påpeka. Jag kan ju tycka lite grann att det kanske varit ibland för mycket tränarstyrt, va? De har utgått ifrån sin egen vardag och semestrar och sådana saker. Jag tycker det är väldigt viktigt. Du använde ordet militant i början, och det är ju inte alls något som jag är intresserad av, men det är viktigt med helikoptersynen, så att det hänger ihop. Och då måste man ha in människor som kritiskt granskar vad såväl styrelse, 20 bästa klubbar, tränare tycker. Alltså mer objektiv syn på en årsplanering ur perspektivet vad driver utveckling.
Mm? Ja, det är mycket att säga, men jag tror en stor hearing om en säsongsdebatt i svensk simning hade varit nyttig. Och då menar jag inte bara att den ska ske runt fikabordet på något ställe där det finns få intressenter, utan den bör finnas på andra ställen också.
Jag tycker de ska lägga ut den till dig och mig, och så får vi lösa det. Och okay. Så, ja, så här gör vi nu fram till 28.
Okej. Okay. Då har vi samma framförhållning som Kanada till exempel.
Ja. Mm, och sen är vi är ju helt fria från alla bindningar.
Ja, och ansvar och
Nej, inte det, tycker jag inte. Men vi är fria från alla bindningar.
Ja, så är det.
Vi kan ta det från det hållet. Ja. Det hoppas jag att nu är det någon som får kaffe i halsen.
Ja, men det är bra det. Eller,
ja.
Vi kommer tillbaka med den här frågan, och det gör ju ingenting man tycker till. Och uttala sin åsikt i frågan. Man får gärna ringa oss eller skriva till oss. Man får gärna göra inlägg. Man får gärna vara med 5 minuter och snacka här på simpodden också. Det gör ju ingenting, va?
Absolut inte. Tvärtom. Det är ju det vi vill.
Hugg oss på Swim Open, så gör vi en liten kort inspelning. Så kan ni få säga vad ni vill. Ja, det var det du. Mästarnas mästare. Har du tittat på det? Simlaget åkte ut i söndags med buller och banditer. Louise Carlssons pilkastningsförmåga, den var väl inte 100.
Nej.
Som så.
Men jag trodde du skulle säga att åka ut med badvattnet. Det är ett uttryck som du ibland använder. Men buller och bång. Jag tittar på det. Och jag tycker det är intressant att följa de här... gå tillbaka i historien, vad var det som hände? Tävlingarna nästan stör jag mig på. Liksom, vad ska man ha med
de
tävlingarna? De är vägen
på något sätt, ja.
De tillför ingenting alltså, kring det här. Varför ska man jämföra idrottsmannen X med idrottskvinnan Y? Liksom, det är möjligt att det är underhållning, men det tillför inget. Däremot mer inslag där man ser tillbaka. Alltså, det var ju rysningar när jag såg Louise 200 medley, och trots att jag satt där i Göteborg, jag var åskådare, just i den perioden var jag inte inblandad på något sätt, men jag hade helt glömt att hon så kapitalt missade sista vändningen. Alltså det var ju heroiskt att klara sig i mål.
Jag skäms ännu mer, för det var ju ändå jag som kommenterade.
Ja.
Loppet.
Men såg du att hon missade vändningen?
Nej, jag såg inte det. Alltså, jag satt ju mer eller mindre på golvet, va? Bakom den här gamla klanledaren från Kongo som tog upp halva himlen. Så jag såg knappt någonting. Men jag var ju speaker på anläggningen. Ja, så att, jag minns inte det riktigt. Men det var
mer historier alltså. För det är ju spännande personligheter oavsett om det är handbollsspelare eller fotbollsspelare eller vad det handlar om. Men att se tillbaka på deras karriärer, det kan jag, då skulle de gärna kunna få ha ett program på flera timmar. Det tycker jag är intressant när de tittar på det liksom i backspegeln på det viset.
Jag har inte sett mer än det här senaste nu som gick i söndag. Jag brukar följa det, men jag har varit borta. Men jag är imponerad av skidmänniskornas förmåga att röra sig även utan utan snö under skidorna. Stenmark är fantastiskt, skriver ju alla om. Men Pernilla och Magda är inte dåliga de heller.
Absolut inte. Alltså, så är det ju. Men det får inte bli att deras prestationer för blir större för att just de då har hållit sig lite mer igång. En historien bakåt är ju lika intressant om det är någon som har valt att bli en softpotatis efter sin karriär. Va? Det är lite jag menar, att tävlingsmomentet får inte ta över. Jag tycker det är synd att de blir utslagna. Man kunde ju följa de här människorna i mer tid istället, kan jag tycka. Men som sagt, det är väl en jädra tur att inte jag jobbar på SVT.
Det är nog en väldig tur, är det många som skulle säga. Jaha du, det var det om Mästarnas mästare. Vad har vi för någonting mer att snacka om?
Ja, det är ju Masters SM som startar imorgon i Jönköping.
Just det.
Det är ganska stora startfält. Mm.
300, vad är det, 326 herrar och 200 damer som är med.
Det ska bli spännande. Jag ska själv åka dit och förlänga tävlingarna.
Ja, så är det. Två stycken 90-åringar med, en i på damsidan och en i på herrsidan.
Ja, läckert.
Det är längst upp där i hierarkin.
Ja.
Vad har vi mer att säga om simning? Ja, vi ska följa en situation lite här under helgen, eller veckan ska vi säga. Och så får vi se vad som kommer fram där. Vi har ju bara en svensk deltagare på en situation på här sidan. Och det är lite synd tycker jag att vi inte är bättre där. För att det hade varit ännu större intresse att följa med. Men, för det är inte helt enkelt att förstå sig på alla förhållanden och hur bra det är. Men det är ju, Gustav Högfeldt är ju den enda svensken som är med. Han ska simma 50 fritt och sen är det 100 och 200 ryggsim. Och han ligger ganska långt tillbaka i startlistan. 21 som bäst, va? Det är väl på 100 ryggsim.
Ja, det symboliserar ju lite grann var vi befinner oss på den internationella kartan vad gäller ryggsim.
Ja. Bra, bra. Är vi nöjda så här, Jansson? Tror du?
Mycket, mycket nöjd.
Ja.
Jag ska gå ut i solskenet på isen och ta med en liten skidtur nu faktiskt.
Det blir det ingen mer podd innan påsk, men däremot så blir det en podd Swim Open-veckan. I vilken form och hur det ser ut, det vet vi inte riktigt. Det kan bli så att vi gör lite klipp och klistra från Stockholmstävlingar. Kan bli lite annat också. Det får ni se och höra framförallt i en dator, en padda, en telefon nära dig. Och fram tills dess så ber vi att få önska er alla en riktigt glad påsk. Och dig också, Jansson, du inkluderas i detta.
Tack så mycket och jag instämmer.
Ja. Snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.